I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Pappapodden. Det är avsnitt 299 och inspelningen sköts idag på bandspelare på varsitt håll eftersom jag har ett ända in i helvete sjukt barn, får man säga. Det är Rut som ligger och sover på övervåningen. Klockan är 9.35 och hon har ännu inte vaknat trots att hon somnade vid 7-tiden igår. Alltså när vi har varit vaken det på natten. Men ändå, det är ju helt galet. Har du pratat med ett barn som sover så länge?
Nej. Det har jag aldrig hört, eller jag har hört talas om, läst om i såna här Bröderna Grimms sagor, typ nedtecknade gamla medeltida sägner. Ja. Men det var ju lika otrovärdigt som folk som blir jättar och troll och skär.
Ja, men det här med att en rosa sov i 1,000 år.
Exakt. Menar,
vem försöker de lura? Det, är klart, det händer ju inte. Så Nej. Länge sover inga barn. De går Nej. Upp senast klockan 7.
Ja. Så är det.
Så det är ju konstigt. Du sa här nu att vad kul att träffa Malin Bergström.
Exakt, det var jätteroligt. Jag hällde också ut kaffe över mig just nu. Så att jag ska bara torka.
Vill du torka upp det innan jag...
Nej, du kan fortsätta. Jag tror att jag löser det här lite snyggt. Ja. För mobilen fungerade som någon slags sköld här, så det var ganska bra.
Perfekt. Malin Bergström är ju barnpsykolog och har skrivit massa bra böcker. Bland annat Lyhört föräldraskap. Så här. Hon är väldigt mycket för följsamhet och sådär. Och nu håller de på med en podd som vi var inbjudna som gäster till.
Som ju är någon slags, som hon beskrev det, istället för att skicka ut en stencil med en liten handritad blomma i ena hörnet till, vad heter det, såna här barnmorskor som hon har utbildningar för, så gör hon en podcast som de kan lyssna på och som sen också alla andra kan ta del av.
Som var jävligt ambitiös med en producent och bra utrustning och allting.
Ja, visst.
Så det är en ambitiös stencil som hon gör.
Verkligen, det är lite mer än en handritad blomma.
Verkligen, och också extremt ambitiöst att bjuda in Pappapodden.
Det är väl kanske mest ambitiösa i det hela.
Ja, men så här var det att jag åkte dit till Roselunds sjukhus där vi spelade in tillsammans med mina barn. Förut hade hon haft lite så här infektion som var, först var det örat och sen var det ögonen, men som du märkte var hennes allmänt tillstånd gott. Iris hade passat på att precis i morgonrusningen säga att hon hade ont i halsen. Det visade sig sen att hon var, att det var liksom mest att hon hade hittat på det för att få vara hemma och för att få följa med till sjukhuset.
Det är ju mysigt.
Jag började känna redan i alltså det var någonting konstigt där i, så jag började fundera på så här, alltså jag hade någon slags lätt ångestkänsla i kroppen. Så alltså började fundera på så här,
oroskänsla liksom.
Ja, precis, att allting var lite mörkt. Där i, när jag skulle, jag hade parkerat i parkeringsgaraget, så ville Rut bli buren. Och så sa jag, vänta lite, för att jag måste betala parkeringen. Mm. Och då sa han, men bär mig nu, så att hon störde parkeringen. Och då sa jag så här, ja men okej. Okay. Och sen så bar jag upp henne i alla fall, fast jag hade sagt att jag började fixa parkeringen först. Och sen sa jag till henne att om vi får parkeringsböter nu, så är det, då får du betala för dina sparpengar. Jag sa det med den rösten. Men då gick vi in en kvinna som hade hört det, som liksom tittade på mig och skakade på huvudet. Hon tyckte inte det okej. Alls.
Men vadå, betalade du inte ens böterna? Eller vad säger jag, avgiften? Jag fattar.
Jo, jag gjorde ju det, jag kunde göra det. Det var bara lite krångligare att man behövde göra det med enhandsfattning typ. Okay. Förstår du?
Det var bara men det var aldrig någon risk egentligen för att ni skulle få en p-bot?
Nej, och jag menar, även om vi fick det så skulle inte Rut behöva betala med sina sparpengar. Det var ju ett skämt.
Nej,
fast
klart.
Jag sa det med straight face. Men jag förstod ju Rut också.
Men jag fattade inte själva grejen, alltså vad som var problemet med när p-boten, även om det var skämt eller inte, skulle kunna så att säga.
Ja, det skulle ju kunna komma om det var så att jag blev att jag bar upp henne och sen glömde bort det. Det var väl också det, att förutom att det är mer omständigt att betala parkeringen på mobilen när man bär på ett barn,
okay,
så är det också att man kan glömma bort det.
Nu förstår jag. Det var ju alltså, jag tänkte att du skulle gå till automaten och sen
ja.
Jag fattar. Du, ja, nu förstår
jag. Nej, precis. Ja, men det måste vi förklara. Ja. Att vi står redan ute vid hissen då. Och jag skulle göra med Easy Park, du vet. Ja, med mobil. Men den här damen, hon tycker liksom inte att det är riktigt okej att Rut ska betala för sina sparpengar för att de vill ha ömhet, vilket ju är ett djupt mänskligt behov. Mm. Och väldigt också så här framträdande hos barn. Mm. Förstärkte lite min ångest. Sen så kom jag upp och träffade dig. Och då sa jag, jag var lite orolig också för att vi hade liksom inte hörts med Malin på ett bra tag.
Nej.
Om det här. Och så jag var orolig att så här, kommer hon ihåg det? Kommer Nisse ihåg? Det var så länge sedan vi bestämde tid och allting. Men då träffade vi dig som sa att jo men för fan, jag smsade med henne innan. Ja. Jag fick ytterligare ångest, för jag började fundera på så här, hur känner Nisse ens Malin Bergström? Alltså, Malin är väl ändå på något vis min, tänkte jag då.
Yes. För att
Malin och jag går ju så här långt tillbaka. Jag blir så här dyster över att det verkar som att... Jag menar, Malin och jag träffades ju när jag skrev pappalogi. För att hon faktagranskade den och så här. Och tog hand om den och såg att allting gick rätt till och att jag inte skrev några dumheter och så här.
Just det.
Så hon var faktagranskare där. Och sen så hade vi lite kontakt ju såklart. Oj, nu kommer Rut.
Men ska vi göra så här måste... att vi pausar lite nu då? Så får
kan vi komma ihåg exakt var vi är nu? Att Malin Bergström faktagranskade pappalogi.
Ja, och det här blir spännande. Det blir en cliffhanger för er där hemma också. Att vi kommer strax tillbaka. Jag slänger in en bumper här.
Lite pausmusik kanske till och med. Ja, eller någon sån här spännings...
Ja, någonting spännande blir det. För nu har alltså Rut vaknat efter att ha sovit jättemånga timmar för att hon har haft hög feber. Och nu ska mannen ta hand om henne och om en stund får vi höra hur det gick. Och så får vi höra en spännande fortsättning om hur jag snott barnpsykologen Malin Bergström från Manne. Häng kvar! Ja, alltså nu är vi tillbaka här. Det är ju spännande. Nu alltså, du har tagit hand om Rut som...
Det gick väldigt snabbt för att hon ville inte ha någon frukost. Så hon har fått lite julmust här och ett par hörlurar. Och hon är så pass sjuk ändå så vi sitter på samma våningsplan. Hon sitter mitt emot mig i soffan. Så att om ni hör lite rosslingar så kanske ni får så här, lite... Så blir det som en flashback för er minnesgoda lyssnare till när jag var föräldraledig med Rut och hon låg och rosslade i vagnen. Men i alla fall så kände jag så här,
nu är vi tillbaka igen vid hissen. Du mår dåligt för att Malin Bergström
har mässat dig om ja, så här, ja, men
exakt.
Att ni har någon liksom
relation,
att ni har en egen lina och relation, och att det är självklart dig hon smsar till om saker och ting. Och jag liksom så här, kunde inte komma på hur det har gått till ändå, eftersom Malin som min relation sträcker sig 6 år tillbaka i tiden. Och jag minns så här, för typ 4 år sedan så hörde Malin av sig och ville att du och jag skulle prata på för olika barnmorskor typ, så här, på olika sjukhus och så.
Just det, det var väl typ senaste
gången. Jag hade för övrigt också med mig barnen båda gångerna. Det är stört jävla mycket att ta med barnen jämt och ständigt.
I alla fall när vi träffar Malin Bergström.
Ja, hon har varit med varenda gång typ. När vi har träffat henne gemensamt. Men då var det ju såklart att Malin hörde av sig till mig. För att det var ju mig hon kände. Just och sen så sa jag att Nisse kan följa med och sådär. Och jag berättade för dig vad hon hade erbjudit och så. Lur?
Jag har ingen minne av någonting. Jag minns att vi gjorde den där barnmorsegrejen. Men jag har inga detaljer med.
Nej. Nej, men för att hon kände mig då genom faktagranskningen. Och sen så har någonting hänt. Sen har några år gått. Och sen plötsligt så är det ni som smsar. När vi kom upp till hennes rum. Eller rummet där vi skulle podda. Så liksom sprang du fram till henne och bara, åh gud Malin, vad snygg du är. Åh, du är så snygg. Hon bara, tack så mycket. Du har gjort någonting med håret. Åh, du brukar inte ha det. Du är så snygg Malin. Och jag bara, shit.
Det var ju för att dölja. Det var ju för att dölja. Alltså, att jag... Alltså inför dig låtsas som att jag inte hade sett hur hon såg ut i håret, trots att vi hade spenderat natten ihop.
Ja, just det. Ja. Ja, hon kände inte samma behov av
alltså,
att
låtsas. Alltså vi åkte ju till sjukhuset tillsammans. Men, ja, men hon åkte upp alltså, hon stod liksom, och väntade, så stod jag och väntade i en buske tills jag såg dig gå in, och då kunde jag gå in så där.
Ja, nej, men det jag fattade då så här, instinktivt, och det som gav mig ångest var ju så här att det är en slags poddlögn, det här med att du... Att du skulle vara mindre älskansvärd. Att du är ju såklart den mest älskansvärda då, om det är dig man har olika korrespondenser med liksom självklarhet. Och om... Ja, jag visste ju ingenting. Och också att du hade sagt till henne så här, jo men vi är på banan, fast du inte hade pratat med mig. Som att så här...
När kommer jag få komma in här? Eller har du mer grejer? Eller får jag
ja, men, ja, för
svara
det,
på något sätt på det här?
Eller, jo, det får du göra. Det är inte det här du ska handla om. Det här är bara ett belägg för...
Ja, men får jag gå i svaromål redan nu?
Ja, verkligen.
För jag känner mig kränkt.
Ja, jag förstår det.
Ja, men alltså, dels, om vi börjar där du slutade nu med det här att jag inte hörde av mig innan. Så är det någonting de här åren med dig har lärt mig är att man hör aldrig av sig. Har man bestämt någonting... då hör han aldrig av sig, utan man ses där, även om det är 2 månader fram i tiden. Vilket jag
det är ju väldigt positivt då, att du litar på att jag alltid dyker upp.
Ja, för att jag vill ju, dels är det ju för att jag är ju en kontrollfreak, så att jag menar, jag har ju hindrat mig själv från att messa dig kanske 25 gånger den senaste veckan om den här poddinspelningen.
Är det sant?
Ja, gud.
Det är ju fantastiskt, för det där är jävligt jobbigt när jag ska typ föreläsa. Och den personen, vilket jag förstår, som har bokat mig, den är ju nervös och vill smsa typ 40 gånger om det.
Ja.
Jag gillar ju de som bokar 1,5 år framåt och sen aldrig hör av sig. Sen ses man i Töreboda.
Och vet du, jag gillar ju det också. Och för mig är det ju, alltså, har det ju varit liksom klassisk KBT-terapi. Det kanske är KBT, det kanske är terapi. Alltså KBT-terapi, det kanske blir en taftologi att säga. Ja, skitsamma. Är det inte kognitiv beteendeterapi terapi man säger egentligen?
Ja, just det, så blir det. Ja det, precis, ja.
Det blir dumt.
Ja, men säg
KBT-terapi. Ja. att jag liksom har tvingat mig själv att inte höra av mig till dig. Och det är ju samma sak med allting i mitt liv. Att jag skriver upp det i min almanacka och skriver upp det på mina påminnelser. Sen litar jag på mig själv. För sen glömmer jag det. Och sen litar jag på mig själv för att jag går igenom veckan och går igenom vad jag ska göra. Och då ser jag så här, jaha, oj, imorgon så ska jag göra det här. Eller idag ska jag göra det här. Alltså att man liksom, det är ju ett sätt också, det är ju ett skönt sätt för sig själv att leva. Att man inte går och oroar sig för saker hela tiden. Så där,
men där har vi också någonting extremt då älskansvärt med dig ju. Att du skulle vilja kontrollera egentligen. Alla dina instinkter säger att jag måste kolla om man... kommer vara på den här inspelningen, för att det här är någonting vi liksom pratar om i någon mejltråd för evigheter sen. Men sen så lägger du band på dig och vet att mannen fungerar på ett annat sätt, så att jag måste genom utrymme att själv komma i tid till det här.
Ja, så är det också. För att jag vill ju inte vara... Jag menar, bara för att jag är kontrollerande och vill veta allting så vill man ju inte heller vara den personen som inte litar på dig. För jag är, alltså, de här åren har jag också lärt mig att du har ju aldrig uteblivit från en sån här grej. Alltså glömt bort liksom såna här saker. Jag menar, det, och det gör ju inte jag heller. Så att då vet man ju att vi ses där. Sen, om vi tar den andra grejen då med Malin... Mm. Så där vet inte jag vad som har hänt. Alltså jag har ju ingen minne av hur allting hände. Utan det enda jag vet är att jag gjorde ju två grejer med henne åt vi föräldrar och mamma. När jag var konferensier för olika trots-event vid två tillfällen. Där hon
just
var...
men det, du kan bara egentligen räkna det ena eventet. För att det var bara ett som du var på där jag inte var med och träffade henne.
Jo, men det som du var med på var ju ändå, det var ändå jag som var liksom den som hade kontakt med Malin innan. Vi höll ju på och jobbade ihop på olika frågeställningar och försnackade och vad vi skulle prata om och allt sånt där. Alltså det som är skönt med det här är ju att det här också tyder på att du grubblar på saker och har ångest över grejer. För ibland kan man få känslan av att du är en robot som bara går genom livet och så här bryr inte om andra. Det här är ändå ett positivt tecken att du faktiskt reflekterar över saker och ting.
Vi får se. Det nästa som hände var att vi skulle då börja spela in.
Och... Kommer det här handla om hela det här mötet? Var det så traumatiskt?
Nej. Det här är bara en språngbräda.
Okej. Okay. Så än så länge är det bara språngbrädan till det som är riktigt mörkt och jobbigt.
Ja, så kanske man kan säga. Men då vi hade ju inte haft något. Eftersom vi hade bara hört någon mail för evigheter sedan om att vi skulle göra det, så hade ju inte vi pratat om vad det här poddsamtalet skulle handla om, men typ om du och hon hade pratat om det. Men hon sa så här då att Nisse, jag har ju läst så här, jag vet ju vad du ska svara så här om KP-undersökningen. Jag har läst din text här, men jag vet inte riktigt vad du... Vad ska jag fråga dig? Så här, det var ju konstigt, för jag visste inte, det var som att det var något samtal vi hade haft. Vi hade inte pratat om vad det skulle handla om. Så att jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle svara på, vad hon skulle fråga mig om. Ju. Det var ju svårt för mig att veta. Så sa jag väl att du får fråga mig om vad som helst. Sen hade vi ett samtal som var, det är ju fantastiskt att prata med Malin, för att hon är så, hon är ju väldigt älskansvärd och också väldigt skarp. Så vi pratade med henne och sen precis, och så det vi pratade om egentligen var väl, alltså det var ju mycket om den här KP-undersökningen. Hur ska män göra för att barn i större grad ska börja vända sig till dem? Och vi kom med lite olika tips och strategier. Och sen i slutet så pratade jag om en hypotetisk grej. Jag sa så här, alltså hur man kan känna sig försmådd och utnyttjad. Så sa jag så här, att om jag har tagit 95% av alla vaknätter, och sen börjar min partner säga att den ska dela. Ja. Det kan bli jobbigt att släppa in den när man är den här martyren som under 5 år har tagit allting. Så kommer det in någon, ska man liksom nollställa det då?
Man skulle få någon pokal, en stor guldpokal, och sen så och sen drar vi ett streck och
ställa
här och
på pianot. Här är 2013 till 2018s baknätter.
Nu börjar vi om.
Men när jag sa så här, om jag har tagit 95% av alla baknätter. Det var tydligt, för det var ett hittepå, ett exempel.
Ja, just det. Jag tänkte
då sa Malin så här.
Ja,
då kommer du ihåg vad Malin sa?
Ja, hon trodde ju att du hade gjort det. Vad duktig du är, typ.
Ja, hon,
lite sarkastiskt, typ.
Ja, men väldigt. Så sa hon så här. Ja, så fick du säga det också.
Ja, just det.
Som att jag satt där och sa att jag tagit 95% av alla vaknätter och att jag inte vill att Sara ska komma in och börja ta vaknätter om jag inte får en guldpokal. Alltså det var ju den mörkaste missuppfattningen jag varit med om i hela mitt liv. Alltså, och det är okej om det är någon, alltså, som man inte tycker så mycket om. Alltså, tänk att du gör en poddinspelning med Adolf Hitler. Då är det så här, fan vad jobbigt att du trodde det, Adolf, men jag tycker ändå du är dum i huvudet, så fuck you. Sen så stormar man därifrån. Men om det är någon som man högaktar och respekterar och som man har någon slags arbetsrelation som sträcker sig 6 år tillbaka i tiden med, men som tydligen då har på något vis havererat, så blir det jobbigt att den personen antyder att man sitter och skryter om hur förträfflig förälder man är. Och inte då bara att du skryter som fan i det här exemplet, utan det också. Alltså att nu har du, under det här poddsamtalet som du kom till här på Rosenlunds sjukhus, så har du suttit och skrutit oavbrutet. Och nu fick du här på slutet också skryta om hur mycket vaknat du har tagit.
Ja.
Det kändes lite jobbigt. Och sen så var samtalet färdigt och Iris och Rut var ju där, de satt i ett rum in till.
Det var ju värsta idyllen ju. Jag måste bara slå hål på din mörka ångestbubbla här.
Ja, för fast de det blir ju en del av det då.
Nej, men de satt ju, jaha, du menar så, för de satt ju alltså inte försjunkna i några märkliga YouTube-klipp eller dåliga spel på mobilen, utan de satt ju och höll på och räknade matte och ritade och var ju värsta drömparet.
Ja, precis. Mm. Det är ju exakt det.
Då och då är det också ett problem alltså.
Ja, det blir det för Malin då alltså, för att, och också min impuls. För att vi kommer dit och Iris har gjort massa olika grejer till Rut. Rut sitter och räknar matte, tal som Iris har skrivit till henne och som Rut räknar rätt på. Alltså ja, du vet, 2 plus 7, 20 plus 3, och sådär, massa olika tal. Och så hade Iris gjort någon bok om de magiska mysteriet på dansskolan eller sånt där.
Ja.
Och det var ju liksom bara det var ju överdjuliskt, och Malin uppmärksammade det Iris hade gjort då, den här boken. Och jag ville fästa på något vis Malins uppmärksamhet på att Rut också hade gjort någonting, att hon hade räknat med mattetalen. Och bara det jag liksom, jag tror inte hon viftade bara bort det, men liksom så här, håll käften i jävla skrytfitta, skulle jag kunna säga. Och det är ju högst upp på Rosenlunds sjukhuset, så hon var ju sugen på att bara hiva ner mig därifrån. Hon skryter alltså om dina jävla vaknätter och sen en dotters mattetal. Kolla men mannen, på YouTube du måste haft som vanligt folk, Jocke och Jonna.
Men du måste ha haft en sån himla mörk dag i år. Alltså, för det här...
Ja, men det, vet du, det hade jag nog, men om jag inte hade haft det så var det ändå fruktansvärt mörkt med... Så fick du säga det också.
Ja.
Alltså, jag vet inte hur man ska kunna tolka det på ett icke-mörkt sätt.
Men det
alltså,
är det en grej här som är. Det är en grej här som är att jag gör ju allt som står i min makt nu. För jag tycker tidigare har jag tyckt att det har varit ganska jobbigt att vara tillsammans med dig i så här pappapaneler eller allting. För att jag känner att det är så här. Att egentligen, jag drömmer om att vi skulle vara typ som Filip och Fredrik eller någonting, att man bara skulle avsluta varandras meningar och att det skulle vara så här att allt skulle gå otroligt smidigt och geschwint. Men jag känner alltid ett, dåligt samvete för att jag tar för mycket plats. Två, är sur för att jag tycker att du tar för mycket plats. Så att det blir, att istället för att liksom komplettera varandra så känner jag, alltså det är en jättekonstig grej som är, som till exempel var det en grej, och också såna här saker som jag samlar med Malin Bergström, jag kommer ju inte längre ihåg vad som är mitt och ditt. Alltså, förstår vad jag menar? I så här,
men det finns ju inget mitt och ditt.
Nej, men det finns ju en alltså, grej som är, som jag sa igår med det här sortera bodies, som jag har sagt många gånger och som jag tror är från din bok från början, men jag blir så osäker. Mm. Varje grej jag säger är så här, gud, är det här nu någonting som mannen kommer bli sur över för att det är hans, för att det här är hans sägning från början? För det finns ju någon sån också med, som du har varit sur över någon gång, med att jag har sagt så här, det kommer inte alltid vara
det, kommer
så här,
inte alltid vara så här.
Ja, och jag är ju helt övertygad om att den är sprungen ur mig från början, men jag menar med all rätt så är den ju faktiskt ur din bok. Och där känner jag, och då när jag sitter så här, när jag är ensam, då kan jag ju köra på, för att då kommer ju allting från olika håll och kanter, man vet inte var man har fått allting ifrån. Men när jag sitter med dig, då blir jag så här, gud, är det här någonting som jag har sagt, eller är det här någonting som jag egentligen måste ge citat Manne Forsberg till? Så att, då blir jag jävligt osäker på vad jag ska säga.
Det låter jävligt oharmoniskt.
Ja.
Men jag tyckte det var ett trevligt snack, förutom på slutet så fattade jag att Malin hade tyckt att det var bara en lång jävla skryt upprabbling.
Men är det inte också så här att det här området med KP-undersökningen, du har ju inte skrivit så mycket och pratat så mycket om den, för att du är ju inte den här klassiska pappan som är i den här undersökningen. Du är ju mer den här, alltså då, som min pappa var, den här mjuka, empatiska, som faktiskt barnen vänder sig till och som blåser på sår som inte syns, medan jag däremot kan ju gå i bräschen för att vara den här klassiska pappan, men som försöker bli bättre. Alltså du har ju en svår, redan från början så är det ju en svår skryt position att vara i. Att man är, ja, alltså, hemma hos oss, men så har vi inga problem med det här. Det är ju en svår grej,
men
att säga.
Men det som är konstigt med det här är att jag pratade ju inte så himla mycket om mig själv överhuvudtaget, upplevde jag det.
Nej.
I poddsamtalet. Utan jag pratade ju mer, alltså, som i det här hypotetiska exemplet, som liksom om saker mer kanske utanför mig själv.
Nej, men det tänkte jag också på. För Malin Bergström, där hade hon ju kunnat... nu är inte hon programledare, men jag tänkte på, för att hon frågade ju... eller om det var jag som sa just det här med att mina barn skulle välja mamma framför mig. Alltså i en sån här undersökning. Och då, sen så bollade jag ju tillbaka och frågade henne hur det var hemma hos henne. Och det visade sig att hennes barn skulle också välja henne. Med vissa... randanmärkningar, men på det stora hela. Men det var ju aldrig så att någon bollade till dig. Och då kände jag så här: gud, jag vågar inte göra det. För jag vet inte.
Men det var ju jävligt bra. Ja. Då sa ju jag aldrig att jag tror att de skulle ha valt mig. Heller.
Nej, men
så där det, jag ju...
med Malin skulle jag gjort det. Alltså hade jag varit programledare, ja, så hade jag ju sagt
då, då hade hon ju aldrig kunnat säga det här. Så fick du säga det också. För då hade hon ju hivat mig redan. Och då hade hon ju inte gått in och tittat på barnets mattetal. Då hade hon sagt så här: hittat någon sjukhuspräst och gått in med. Tyvärr, din pappa är nerhivad här. Han ligger där nere. Ni ser den där blodiga högen.
Men du tror alltså att Malin, hon tycker inte om pappor som går utanför ramen och som och där det liksom är hyfsat harmoniskt. Alltså hon, det är det värsta hon vet.
Nej, men jag vet inte om... Ja, så är det nog. Jag tror det är ju mer... Det är klart att det är mer älskansvärt att berätta om sina nederlag. Hur misslyckad man känner sig, men hur man kämpar. Och sen så åkte vi hem från det här och jag var ju på lite dåligt humör i bilen. Jag kände den här molande ångesten, alltså som ångestsköljningar. Det är så jävla ovärt så att man gör sig omaket då att sätta barnen i bilen och åka in till stan för att spela in någonting. Och sen det enda det leder till är, alltså man hade ångest innan och man har mycket, mycket större ångest när man åker därifrån. Så kom jag hem och bara, ni får sköta er själva barn, jag ska ju sova. Så jag gick och la mig, sen kom Rut upp och var jättegullig och satte sig på min fotända och sa att hon hade fått en glass också. Satt hon med glassen på fotändan och sa att hon ville sova med mig. Och då var jag så här, fattar du att du inte kan sova och äta glass? Hur ska jag kunna sova då om du sitter där med din glass? Gå härifrån.
Typ. Och så ringde du Malin Bergström och berättade det precis. Vet du vad jag gjorde?
Ja. Nej, men så sov jag väl på ett oharmoniskt sätt. Och sen så började jag känna så här att vad jag, alltså när vi startade podden och sen också vår gemensamma blogg, så handlade det ju mycket om att vi skulle belysa föräldraskapets skuggsidor. Också med raken, men framförallt skuggsidor. Och då kanske skuggorna som vårt föräldraskap kastar över vårt våra barns och våra partners liv.
Ja, just det.
Och så funderar jag på då så här, vad jag har visat upp från världen på sistone. Så jag gick in på min blogg och det som jag hittade då var en väldigt vacker soluppgång på Labro Ängar i Nyköping. Jag hittade en otroligt så här idyllisk bild på Rut som sitter i ullunderställ också på Labro Ängar och rensar svamp. Och sen någon hurtig lista om hur man gör sitt barn till en skogsmulle.
Jo, men det var väl, jag trodde att den trodde jag kom upp i samma veva.
Men den som vadå?
Som det här ångesten, men den hade du gjort innan alltså?
Ja, precis.
Okay.
Och sen också så var det en bildserie och text om att ögoninflammation ändå kan vara rätt härligt. För att Rut och jag hade gått ut till ett utsiktsberg och eldat och lagat lunch utomhus när jag var där. Mm. Och gjort pannkakor och äggröra och sånt där.
Just det, det såg jävligt gott ut.
Ja, det var det. Allting är ju gott ute, men jag fick ju råångest över de här grejerna. Jag bara ville... Det känns jobbigt att den här jäveln inte hade kastats redan från sexan på Rosenlunds sjukhus. Jag ville personligen kasta någon någonstans. Fruktansvärd ångest alltså. Jävla fina bilder. Det är också något fel med iPhone att det går att göra så fina bilder med den här jävla porträttfunktionen. Och liksom den här elden och att vi... skrev om att vi såg tre havsörnar. Man tror ju det fan det är påhittat. Jag har typ aldrig sett, jag har sett någon enstaka havsörn i Sätra skogen på liksom lång tid. Nu såg vi tre stycken på samma sittning.
Det säger ju någonting om mig också, att när jag såg de här bilderna så jag gjorde en skärmdump, zoomade in och ville dubbelkolla att det var en havsörn och inte en kungsörn. För jag ville egentligen, helst av allt skulle jag vilja säga så här, skicka någon sms till dig där jag säger så här, det är väl en kungsörn ändå. Men jag såg att det var ju faktiskt en havsörn. Så, ja. Det kunde jag inte göra.
Fan. Vad fan håller vi på med i våra liv?
Jag vet inte. Vi myser.
Ja.
Jag ville sätta dit dig.
Ja, jag märker det. Nej, men, så att, jag tänker så här. Jag vill göra en liten lista nu. Med fler sätt. Fler än det här med att jag skällde ut Rut. Att jag inte ville bära den och så att hon skulle få betala parkeringsböter. Och det här att hon inte fick sova med mig. Jag vill ge en liten lista på fler saker nu som är dåliga med mig och så här mitt liv. Till exempel så...
Men kommer den här också komma i bloggen? Det tycker jag känns viktigt. Att den,
ja, det måste du nästan
för
göra.
För det känns
då.
Som att ja, bloggen verkligen. Är ju mer idyllisk än vad du är i podden.
Ja, kanske. Ja, då skulle vi verkligen komma där. Mm. Eller så bara kastar jag ner den där jävla bloggen från Rosenlunds sjukhus. Som det.
Alltså rent liksom
det, jag vet inte hur man gör det.
Den är ju, det är ettor och nollor, det är digitalt. Så det är svårt, jag vet inte hur ska du
tänk
kasta
man
tar en
upp
dator
så här, det finns, på WordPress finns det en knapp som heter radera blogg.
Uh-huh.
Om man tar fram den och sen bara kastar datorn, så kommer det väl råka liksom trycka på den knappen, så att den kommer. Jag vet inte. Ja, det blir, man vill att det ska vara lite visuellt, så någon kanske raderar den samtidigt som man kastar en dator eller så.
Uh-huh.
Men
jag kan lägga upp det på min blogg. Det är jättebra, då får jag massa visningar.
Just det, jag är smart. Mm. Punkt nummer ett då, det är att mina hemliga tankar, eller de är inte hemliga, det är bara tankar som man inte pratar om, för att jag är ändå, så jag har ju en fernissa av civilisation, så jag säger dem inte rakt ut, saker som jag tänker. Till exempel så märkte jag förra veckan när jag satte mig i bilen där Sara har suttit, alltså det är alltid så är jag någon jävla parodi på en gubben när jag sätter mig i bilen och Sara suttit där, för att hon är så pytteliten och jag är en jättejämförelse med henne. Så kommer jag på mig själv med att tänka så här: vad är det för jävla dvärgjävel som har suttit här?
Det här vill jag se i skrift på bloggen.
Ja. Och sen du vet, så jag är jätteirriterad på att hon är så jävla liten.
Så arg.
Och att jag måste trycka in mig där, så att jag liksom, ja, jag är arg på den här dvärgjäveln då. Och det är också så här dum fråga att ställa sig själv, för att kan man ju ställa till en annan som är retorisk frågelse, men jag vet ju själv att det är Sara, så det är ju konstigt där med vad är det för jävla dvärgjävel som har suttit här ju, egentligen, kan man tycka.
Mm.
Och sen också så här, alltid i trafiken så tänker jag ju till exempel om jag vill bli insläppt någonstans i en fil, då tänker jag ju inte så här: men snälla, kan du släppa in mig? Utan jag tänker så här: kan du kanske släppa in mig, din jävla kukfitta?
Mm. Alltså, säger så du är kukfitta, mina tankar i huvudet. Säger du kukfitta för att det ska vara inte slå åt något håll? Eller tänker du faktiskt bara fitta?
Nej, jag vill ha så många invektiv som möjligt. Och här är det ju då liksom inte könsorgan utan invektiv, om du fattar.
För där har jag
så
tänkt,
att ofta så staplar jag många invektiv på varandra.
Men jag har kommit på mig själv med att när jag blir förbannad säger just kukfitta, för att det blir som ett mer PK-version. För att då liksom är det,
ja,
då säger man inte, men bara fitta eller kuk, då är båda lika jävla dåliga.
Men jag behöver inte ta någon sån hänsyn, för jag säger det aldrig högt.
Nej, just det.
Alltså, det här är första gången jag artikulerar de här sakerna överhuvudtaget. Jag tänkte på det där med dvärgjävel, och då har jag funderat på liksom vad som händer med huvudet egentligen. Men så det är väldigt mycket sånt.
Spännande avsnittsnamn, känner jag. Jag har lite olika uppslag. Jag ska inte...
Ja, dvärgjävel, kanske. Mm. Punkt nummer två då, det är att en anledning till att jag var så extra skör den här dagen på Rosenlunds sjukhus, det var att jag hade haft jättesvårt att sova natten innan. Jag somnade in, och det brukar annars vara det som är ett problem. Men nu var det som att jag vaknade upp och alltså att jag drog efter andan, som att jag höll på att kvävas för att någon satt på mitt bröst. Och sen så funderade jag jättemycket på vad jag ska göra vad fan jag ska göra med mitt liv.
Jaha, det var inte, det var maran som red dig. Det var ångesten. Farbror ja. Ågren. Det var inte någon fysisk person som satt på ditt bröst.
Nej, det kändes som att det var en fysisk person. Och sen så funderade jag på hur jävla sjukt det är att jag vid 35 års ålder varken har en utbildning eller ett jobb. Ja, och sen så
det här verkar vara någonting som du går igenom just nu.
Ja, men jag har ju gått igenom.
Ja, fast det har ju verkligen
sen gymnasiet. Ja, alltså, det har ju varit 17 år nu. Ja, vet du fan. Ja, det kom ju hela tiden. Sen kan man ju göra saker för att komma runt det. Man kan sticka ut och springa 4 mil. Eller man kan googla på högskoleprovet. Eller man kan titta på utbildningar. Eller, ja, du vet.
Men det känns ju som att du... Men det känns som att du... Alltså den senaste tiden här har du tänkt mer på det och att det inte riktigt har funkat att springa 4 mil eller köpa en rock. Det känns som att tankarna ändå dyker upp hela tiden.
Ja, så är det nog. Mm. Så är det. Ja, jo, men verkligen. Jo, men det är värre nu. Det är värre. Så att jag var ju jätteskör. Alltså jag hade ju nästan inte sovit någonting när vi var där på Rosenlunds sjukhus.
Nej.
En annan grej på den här listan då. Jag tror att det kan bli punkt nummer 3. Det är att igår så var vi så det var öppet hus på Iris skola. Och öppet hus med anledning av FN-dagen som var igår.
Just det.
Och jättetrevligt. Barnet tror som man sitter i kassan, man pratar med lite olika föräldrar och så här. Märkte dock att det här som du säger.
Vad sa du? Barnet tror som man sitter i kassan.
Ja, just det, för du tar betalt för fika. Ja, det är bra att du frågar om sådana saker.
Jag
bara ser bilderna framför mig. Det är ju självklart de satt i kassan där i fritidsköket där det serverades bullar och sånt.
Okej, okay, jag fattar. Mm.
Så, precis, och jag tänkte på det då att det stämmer det du säger att, att i allmänhet är det så att pappor är mindre älskvärda än mammor. Alltså ja. Att mammorna pratade mycket mer. Jag var ju, och det var inte för att, jag tror inte det var för att jag var en jävla kukfitta, utan för att jag var blyg och obekväm som gjorde att jag, mina samtal blev kortare.
Just det.
Så det finns ju undantag. Det finns ju män som kommer från Göteborg eller från västkusten.
Mm.
De är ju liksom som mammor bara drömmer om att bli.
Ja.
Men när männen är så som alla män från Göteborg eller västkusten, då deras kvinnor blir ju lite mer dämpade då, för det finns inte plats för hur mycket som helst i en familj.
Okej. Okay. Ja, det var ju Malin Bergström inne på också ju, i vårt snack, just det där att man att i en relation så kan det ju bli så att man förstärker respektive förminskar vissa sidor hos sig själv,
ja,
beroende på hur ens partner är.
Fan, vilken ångest jag fick när du tog upp det Malin Bergström samtalet. Helvete.
Men det var ju du som, fan, det är du som tagit mig upp det.
Ja, skjut mig nu. Men jag tror de här mammorna då blir de är mindre extroverta, men de kanske är skitbra på att sitta med en person och prata förtroligt i många timmar.
Ja, just det.
Jo, det som hände var att sen så när vi skulle gå så vi hade med oss kakburken som Iris haft med sig till skolan med kakorna som hon hade sålt eller som vi hade bidragit med. Kakburken tillbaka och hon trummade på den och sjöng typ "Vad vill vi ha? Vi vill ha fred" eller något sånt. Någon ramsa som hon hittade på där i hallen.
Uh-huh.
Och jag tyckte att det tog ganska lång tid för henne att sätta på sig skorna. Liksom längre tid än vad jag tyckte var rimligt.
Och nu är vi i skolan fortfarande. Färdiga.
Ja, vi var i skolan då och skulle gå därifrån. Uh-huh. Jag tyckte att skolpåtagningen tog lång tid. Så hon körde den där ramsan. Det tyckte jag var lite jobbigt för jag tyckte ljudnivån redan var hög. Jag reflekterade inte över att det var en supergullig ramsa. Sen kom jag ut i trapphallen och då äntligen kände jag att jag kunde hålla fram min mobil. Det är ju väldigt tabu att ta fram mobilen och titta på öppet hus. Eller ja, i skolan överhuvudtaget.
Sitta i ett hörn och bara ja. Scrolla genom Instagram.
Ja, men överhuvudtaget låta den lämna fickan om det inte är för att fota sitt barn. Alltså det är inte okej riktigt. Det är en sån kultur där. Jag tror de har mobilförbud också. Mm. Men i trapphallen, fast även i mobilförbud där, så hållade jag upp den. Och sen sa jag till Iris som gjorde den här, trummade på kakburken och sa "Vad vill vi ha fred? Vad vill vi ha? Vi vill ha fred." Så jag säger "Iris, snälla, kan du dämpa dig?" Och sen så tittade jag upp och då var det någon förälder som bara tittade på mig och skakade på huvudet. Alltså en förälder som tyckte väl, gud vilken gullig ramsa det här barnet gör.
Ja. Och du står, och där står han och
han blir störd när han tittar Instagram av det här ljudet från kakburken. jävligt mörkt måste jag säga.
Ja.
Och sen en annan grej var ju att Rut gick ju på förskola igår efter 2 babdagar. Och sen så var vi uppe på ett hus och hon sa att hon hade ont i huvudet. Viftade väl bort det lite grann. Och sen i natt hade hon 39,4 och krupp.
Ja.
Då funderar man på, jaha, är det kanske den här jättemysiga lilla utflykten med havsörnar och lunch på elden som förstörde allt? Förstör jag hennes hälsa på utflykternas... offrar jag hennes hälsa på utflykternas altare helt enkelt?
Ja, ja, för, ja.
Det är ingen särskilt tillfredsställande tanke. Hon där, skällde som en liten hund.
Ja, men vissa av de här grejerna är ju mörka. Men den där, just att du tror... Den tycker jag, den känns inte riktigt lika mörk.
Inte?
Nej.
Om du tänker så här då. Att varje natt har jag öppnat fönstret i hennes rum för att det ska bli underkylt. Sen har jag tagit bort hennes täcke.
Men varför då? För att du vill att hon ska bli sjuk?
För att hon ska bli sjuk.
Ja, men du, men,
och sen har jag en burk med ett virus som jag topsar på hennes läppar och näsa.
Men bara för att du vill ta hand om henne eller för att du ska kunna ha någonting att prata om? Att det...
För att jag vill både och. För att jag måste ha content.
Ja.
Och för att det är så mysigt att hålla henne hemma. Nej, jag skojar. Men det var ändå liksom mörkt att jag håller på med mina jävla utflykter så att hon blir sjuk som fan. En annan mörk grej, det är att vi har en sköldpadda som heter Alfie. Det är jävligt mörkt. För att jag, alltså som förälder, om ens barn har ett husdjur, så ska man antingen lära barnet att ta ansvar för husdjuret.
Ja.
Eller så ska man själv ta ansvar för husdjuret. Eller så gör man så att man delar på ansvaret fast det blir tydligt vem som gör vad.
Ja, just det.
Det misslyckas jag grovt med. Den här stackars Alfie, han får ju inte alls mat så ofta som han borde. Och det kan hända att Iris får ångest. Att hon känner att någon sitter på hennes bröst precis när hon ska somna. Så säger pappa, kan du mata Alfie när jag sover? Jag bara, ja, absolut. Sen så glömmer jag bort det. Kollar på Breaking News med Filip och Fredrik istället. Och äter chips.
Fan. Förlåt, jag skrattar. Men det där, här tycker jag att det här är intressant. För att... ja, nej, men det här med att ha djur, alltså, du vet ju vad jag står i den frågan.
Jag vet exakt.
Och det här gjorde ju inte att min position ändrade, så att säga, plats.
Men det som jag lärt mig av den här erfarenheten, alltså, jag pratade om att beskriva föräldraskapets skuggsidor. Egentligen var jag aldrig något vidare på att beskriva mina tillkortakommanden som förälder. Jag beskrev mina barns tillkortakommanden. Hur de ständigt misslyckades med att vara förnuftiga och resonabla människor. Alltså hummerutbrott och bajskatastrofer och sånt där.
Just det.
Jag hängde ut dem. Och sen hände 2 saker. Dels så vill jag väl värna om deras integritet. Men det är ju underordnat med tanke på att jag är den jag är. Utan det är ju snarare så att när mina barn har utvecklats till perfekta individer som skriver böcker och mattetal åt varandra. Alltså inte på grund av att de liksom går i mina fotboll, utan snarare tvärtom. Att de har mig som antihjälte för att de inte blir så mobilberoende som jag. Ja, men då är nu föräldraskapets skuggsidor borta. För det finns inga hummerutbrott och bajskatastrofer. Utan de skuggorna som finns kvar, det är de skuggorna som jag kastar över min omgivning. Och de skuggorna undviker jag väldigt noga att fundera över så noga.
Mm, men nu ser jag fram emot, man, och ta del av det här i en lista med dåliga bilder tagna av en gammal Nokia-kamera på din blogg.
Ja,
gryniga.
Härligt.
Ja, det ska bli väldigt kul att läsa. Mm. Och gärna också att du lägger upp den överallt i olika pappapodden-gruppen på Facebook och på ditt eget Facebook-konto också, och gör sådär som man blir så irriterad när folk lägger upp texter som de skrivit själva på sitt Facebook-konto. Alltså gör mycket sånt där med den här texten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Dök ju upp lite grejer nu när du snackade i mitt eget liv, för jag tänker ju, jag känner mig ju ganska harmonisk just nu på många sätt, alltså på ett mer än vad jag har gjort på väldigt länge, alltså med livet, att det, på många plan så känns det helt okej. Men när du pratar nu så tänker jag på så här, fan, det är ju också bara, alltså även om jag känner mig okej, så bara, vad gör jag egentligen? En sak slår mig nu. Igår när jag spelade tennis, så hade vi en sån här gruppstennis, alltså det var 10 personer på 4 banor med en coach. Och så gjorde vi en spelövning som var sjukt jobbig. Alltså den gick ut på att man skulle slå bollen cross. Alltså om jag står i backhandhörnet så ska jag slå bollen cross 2 gånger. Sen ska jag slå den rak och springa över på andra sidan. För den som är på andra sidan nät ska hela tiden slå bollen cross. Så att jag får liksom 2 crossbollar och sen så slår jag den rak och då får jag den andra hörnet. Så jag måste springa som en dåre hela tiden överallt. Och jag var helt färdig. Och så spelade jag mot en farbror som är i, ja, han måste ju vara 75. Som liksom har ju spelat sen Dacke och är så här, står i mitten och liksom bara slicar den och lägger den kort och är ganska stabil. Och jag var, blev så förbannad på honom, för att jag tyckte att dels att han inte liksom gjorde övningen som jag tycker att man ska göra, det vill säga man slår cross ordentligt, och han gjorde ganska korta raka bollar och slicade, man fick liksom inget, det blev inget flyt i övningen och jag bara sprang runt, så att när det var färdigt alltså jag sa ingenting till honom, men när själva övningen var färdig och det sa nu ska vi dricka vatten, då bara la jag mig som ett barn demonstrativt på sidan av banan och bara överdrev någon slags, för att jag var helt slut, men jag överdrev det för att jag kände såhär, gud, jag vill skrika. Och sen så när tränaren kom fram och skulle ge mig lite feedback, då bara låg jag där och bara, alltså jag orkar inte snacka nu.
Ja, men det där är ju din, det är där du får ut, alltså det har jag ju märkt varenda gång jag har spelat tennis med dig. Ja, det är inte så många, 4-5 gånger kanske, så har du varit jättearg och ledsen och besviken på någonting. Men då får du har varit tänka besviken att... för att du har fått fel dubbelpartner, eller för att du har fått fel motståndare så att det inte blir något spel.
Ja.
Det har ju aldrig varit så här, vad fan, det är en boll hit eller dit, skitsamma. Utan det har varit att du har varit ledsen att det inte har blivit något flyt i spelet eller dålig matchning. Eller... Och sist vi spelade, då var ju du ända in i helvete förbannad på Pimpim Johansson för att han försökte fördärva din serve. Alltså det var ju så här... Och så använder man, för vi fick ju då, det var en klinik där det var massa andra bra tränare som Magnus Gustafsson och sånt där.
Ja.
Att du var så här, Magnus var bra, men Pim var dålig. De andra var så bra, men till skillnad från Pim, de förstörde för mig.
Ja, jag vet. Alltså, det
var ju tur att du kom trevliga tränare, eller liksom Pim var skittrevlig, men tränare som du gillade efteråt, så att du blev på gott humör, för att jag märkte ju att du höll ju på att lägga dig på golvet och skrika på Pim liksom.
Ja.
Men det känns ju jävligt disharmoniskt med tennis.
Alltså jag har jättemånga logiska förklaringar till varför jag blir förbannad. Och det är ju alltså det är ju egentligen hållbart. Men
du håller med om det här problem, eller liksom verklighetsbeskrivning som jag har, att de 5 gångerna som vi har varit kring en tennisbana samma, så har du alltid varit arg eller ledsen eller irriterad på någonting.
Ja, jo, men så är det ju. Och det är ju för att alltså, ja, verkligen, jag håller med. Jag kan inte säga någonting annat, jag håller med.
Oftast det är på att folk har varit för dåliga som du har spelat med.
Ja, men och det där är ju... Ja, men gud, jag kan inte ens fördjupa mig här, för jag känner att jag bara gräver min egen grav. Men det här är alltså sagt nu från en människa som just nu känner att jag är ganska stabil skede i livet. Jag känner mig ganska stabil. Och igår vid läggning, då var... Nu måste jag se till så att allting blir rätt här nu. Hur var... Ja, det började redan... Alltså, jag var ju fortfarande irriterad efter den här tennisen. Sen vet inte jag, liksom, sen vet inte jag vad som är grunden här. Om det är att, liksom, stjärnorna står fel på något vis som gör att jag är på dåligt humör. Men jag lagar mat och håller på och fixar. Först så är Lis föräldrar här för att... Lång historia. Gud, allt blir så krångligt! Alltså, de var här för att ta emot Manne. För att Manne ville gå hem tidigt från skolan. Och då, eftersom jag har spelat tennis, så ville han att någon skulle vara här. Och eftersom de är pensionärer så tycker de att det är mysigt, så då var de här. Så det var fullt ös när jag kom hem från tennisen. Det var liksom...
Det är jävligt jobbigt alltså.
Mormor och morfar var här och Manne var här och liksom...
Vilken tid kom du hem då?
Ja, 2:20. Så det var fullt ställar hemma. Så att då och sen så liksom, och då måste man ju förhålla sig. Då kan ju inte jag bara stänga in mig och liksom vila en 25 minuter och komma tillbaks på banan när liksom jag har svärmor och svärfar här. Utan då måste man ju ändå, även om jag satte mig vid datorn och svarade på lite mejl och gjorde lite grejer, så var det ändå, jag måste ju ändå svara på tilltal och prata med dem och försöka vara lite trevlig. Vilket var liksom, jag knappt mäktade med det. Och sen började jag laga middag, eller hämtade Jojo, och sen började jag laga middag, och sen när den var färdig så kom Li hem och satte vi oss åt. Och då, det var alltså som vanligt då, så fick ju Li ta all min skit. För då satt vi och åt, och jag kände att jag vill bara prata om bajs. Jag vill bara skoja nu, jag orkar inte prata något seriöst. Men då ville Li prata seriöst om...
Vadå, hur menar du då, prata om bajs?
Nej, men jag ville bara typ så här, haha, vad fult allting är, och har du sett, alltså jag, du vet, jag vill inte säga någonting seriöst. Jag vill bara vara skoja.
Du vill trashtalka din omgivning på ett
Nej, men alltså ibland Li kom hem och ville prata lite om arbetsdagen, liksom lite möten på jobbet, lite alltså så här, ett normalt vuxet samtal. Hon ville prata om hur vi skulle hantera till exempel hur vi skulle hantera Mannes vredesutbrott som han får ibland. Alltså hon hade tänkt lite på det här. Och jag ville bara sitta och typ så här, alltså som ett barn, förstår du? Som inte orkar prata seriöst. Och då blir Li skitförbannad på mig.
Fan, vilken jävla bra, vilken bra scen ändå.
Ja, då blir Li skitförbannad på mig. För att hon är så här, vad fan är det med dig? Och jag bara...
Men vad sa du då konkret?
Nej, men jag satt först...
Sa du blablabla?
Nej, men jag satt och stirrade på henne och jag bara... Och sen så var jag väl vuxen nog och säga så här, gud, jag orkar inte prata om det här nu. Jag måste. Och sen så tänkte jag så här, vad ska jag säga? Varför måste jag det? För att jag hade en dålig tennisträning så kan jag inte prata. Det går ju inte. Så kan man ju inte säga. Det är ingen normal människa. Så att då istället så blev det väl en konfrontation. Och då Lisa sa, nu ser du så här galen ut igen. För att hon har börjat mycket senast tiden att jag ser galen ut. Alltså jag får en galen blick. Som att jag liksom... Och så har jag fått det någon gång när vi har varit med andra, när jag har blivit sur på någonting som Li säger, och då typ insinuerar hon, det ser ut som att du ska slå någon. Och jag bara, va? Jag bara är trött.
Vad säger du? Ska jag slå dig eller? Jag tänkte inte slå dig, men nu ska jag fan slå dig.
nu blir det smäll. Ja, men det är ju också mörkt.
Det är mörkt, jättemörkt.
Men, och sen...
Ja,
men sen i alla fall så...
Det där tänker jag fan berätta för Malin Bergström.
Ja, det får du göra.
Kanske hon sluthåller på att ringa och smsa hela tiden.
Fast på andra sidan så du har ju... Det är väl bättre... Uppenbarligen så vill hon ju inte ha det här skrytiga som du
har. Nej, just det. Jag bara, du har du hört Malin förresten att min fru Li... Jag menar Sara. Ja. Hon tror typ att... Hon tycker det ser ut som jag ska slå henne. Tycker du om det då, Malin?
Snor min grej. Ja, det är jättebra.
Vet du, Malin, när jag var på löpträning så var jag så sur på en kille i spåret som bara sprang så här typ 75 och jag bara la mig och skrek.
Jobbigt för dig bara när du hör i bakgrunden min röst.
Vem snackar du med, Malin? Den här, ska du inte komma och lägga dig här?
Men i alla fall. Och då så vad var jag någonstans? Ja, men i alla fall sen fortsätter den här kvällen ju, som kvällar gör, med att jag, vad fan satt jag med någonstans? Jag satt någonstans och stirrade. Det var, jag gjorde någonstans, just det, jag gick in och skulle kolla när Mannen spelade Fortnite, för jag tänker så här, nu är det lite quality time, vilket gjorde att jag somnade direkt på hans säng. Och sen så sov jag där en stund medan han satt och spelade Fortnite. Och sen var det dags att lägga barn. Och då när jag la Jojo så var han som, han var jättestirrig när jag läste. Han sprang runt och hämtade olika Paw Patrol, satt i mitt knä, var lite överallt. Och jag läste två sagor som jag alltid gör. Och så här, nu är det dags att släcka och sova. Och han låg, han har börjat med nygrat, han ligger och sjunger Sjörövarfabbe ashögt när han ska sova. Och sen, men sen tog det en ny vändning att det började, att han började skrika efter mamma. Och bara fortsatte skrika. Och hon höll på och läste för Manne. Och jag försökte lite så här, shh, så. Men sen så bara stängde jag av. Och så bara fick han ligga och skrika efter mamma. Och jag hade satt på mig en podcast i öronen, höjde volymen och lyssnade på Alec Baldwin när han intervjuade någon Saturday Night Live manusförfattare, producent. Och låg där och lyssnade jättehögt och sket i fullständigt i att han låg och skrek tills Lee kom in och bara, hallå, vad händer? Ska vi byta efter?
Men det låter bli för sig som en, vad sa du, vad sa hon?
Hallå, vad händer?
Ska vi skilja oss?
Ska vi byta eller?
Alltså, såhär, byta barn. Vad händer? Ska vi skilja oss?
Och då, yeah. då sa jag såhär, byta barn. Och sen och sen kom Manne. Och han var ju såhär, men vad fan, det är mamma idag, vad är du på med? Och så liksom jag bara, stäng dörren, ni får lösa det där ute, jag måste lugna ner Jojo. Vilket jag inte alls var kapabel till, för jag var så uppe i varv. Så att han fortsatte skrika, Li kommer in igen. Och jag, då får jag någon sån här lite och sparka till någon Paw Patrol-grej och bara, alltså, men ändå ganska undertryckt, men ändå ett litet...
Det där gillar Malin Bergström.
Ja, ett litet utbrott. Ja, och sen så säger mannen så här, då tycker jag vänta på mamma. Och då sa jag så här, och då satt jag mig i hans rum bredvid hans säng och så sa jag med min liksom gulligaste honungsdrypande röst, fast egentligen så var det ju den här galna människan, ja, du får ju vänta på mamma, men du får inte plocka fram mobilen, utan du får komma in och lägg det här i sängen och vänta på mamma, så kommer hon snart när Jojo har somnat. Och sen så la han sig här och sen så ville han börja prata om saker och jag var bara, ja, jag förstår, ja, alltså riktigt som ett riktigt psycho, men ändå försökte vara normal.
Alltså att du svarade Jojo ironiskt?
Nej, Manne. Nej, inte ironiskt, utan du vet, alltså han ville börja prata om olika saker i skolan och lite sådana, du vet, som det kan vara när man lägger, du vet, det kommer upp saker till ytan. Som, och då ska man ju då ta den chansen att prata om det. Men jag bara snoppade av och så bara, ja, det blir bra. Och sen så bara, nu måste jag läsa för dig. Sen så läste jag några sidor och sen så sa jag, nu måste vi släcka, hahaha. Och sen så...
Men pratar du med den rösten?
Ja, men lite. Alltså det är min så här, alltså jag försöker vara normal.
Det är ju en röst som... Ja, fast det låter ju som en röst som, alltså ungefär på tennisbanan där du faktiskt ville visa någonting. Att du försöker inte hålla masken utan tvärtom. Att du visar genom att vara extra trött, så visar du hur ändå i helvete dum i huvudet gubben var som la fel bollar till dig som du ville springa så mycket på. Så visar du genom den där rösten att jag är en man på gränsen till sammanbrott. Ja. Jag låtsas nu att jag är snäll och trevlig, men jag är så ändå i helvete förbannad. Du håller på att explodera.
Ja.
Alltså det visar man ju, alltså det, om man pratar så som du gjorde nu, så vill man ju att personen ändå ska veta det på något vis, eller hur?
På något sätt är det ju det. Ja, det är säkert. Usch, ja, det är inte bra. Och sen somnade han och sen, ja, var den kvällen slut och jag somnade väl också ifrån allting och så vaknade jag i morse. Ja.
Och så började hur var du när du vaknade i morse då?
Nej, men då var det väl... Ja, det var lite bättre, men man har ju ändå kvar en liksom... Jag kommer ihåg, jag pratade med mig själv, jag tog min morgonpromenad, då pratade jag lite med mig själv angående den här tennisgrejen. Ja. Det man kommer på sig själv och bara, alltså få en sån här skamsköljning och så bara, ja, det var då det. Ja. Sa jag högt.
Var det så du peppade dig själv eller tog dig ur skamsköljningen? Ja. Ja, det var då det.
Ja. Och då var jag på en del, en avstängd del av en gång- och cykelbana som de har byggt om, och den är fortfarande avstängd, men de bygger inte där längre, utan det är bara anslagen som är kvar som ser att den är avstängd, så att där är man ganska safe. Det är precis i bredvid, det är min favoritdel, den är precis bredvid motorvägen vid en sån här ljudisolerande skydd, så där jag hoppas att ingen hörde mig, för att jag, men det är också, det var inte så att det var kalkylerat, det bara kom rakt ut. Haha, det var då.
det där jag var ju med om så här. Det är min motsvarighet till dina promenader. Igår så kände jag att jag behövde ut och springa jättemycket.
Ja.
Och egentligen så borde jag kanske säga efter Göteborg Marathon borde jag vänta med långpass och så här, men det sket jag i. Jag sprang till Gömmarskogen och där finns Sveriges, typ anses som ett av Sveriges svåraste motionsspår. Alltså man kan ju springa svårt i skogen, men för att vara ett markerat spår så är det enormt stökigt helt enkelt. Jättemycket stenar och rotvältor och rotmattor och så här. Skitsvårt. Så jag sprang där och det var ju väldigt tungt då. Jag sprang på så gott jag kunde och då var det 8 kilometers tempo. Alltså att 1 kilometer tog 8 minuter. Så det gick väldigt långsamt men det var ändå väldigt hög ansträngning. Sen kom jag hem då. Det tog ju evigheter. Jag sprang 21 kilometer hade jag sprungit när jag kom hem. Och var då helt fysiskt mörbultad. Så att jag behövde ta hand lite om min fysiska mörbultning då. Innan jag kunde sätta igång arbetsdagen.
Ja.
Att ta hand om min fysiska mörbultning. Alltså du vet, duscha och äta gröt, frukost. Det tog evigheter.
Ja.
Till slut så lyckades jag ändå då sätta mig för att arbeta. Och då var det så jävla fint väder. Så då, precis när jag liksom hade kommit till ro. Då fick jag panik av att det var så fint väder. Så att jag stack ut i skogen igen. Nu med mountainbike. Det är också så jävla sjukt.
Hur man kan göra någonting fräscht och härligt till ett sjukt flyktbeteende.
Ja, exakt precis så.
Ja. Men det är ju återigen...
Jag kunde inte sitta någonstans och arbeta eller eftersom det ligger torkad svamp över jävla allt.
Men det som är spännande är ju så här, någonstans är ju problemet kvarstår ju, alltså ditt, att du flyr från saker. Men det är ändå positivt att du de senaste 10 åren inte har flytt in i saker som alkohol och droger. För det förstör ju ganska mycket. Det här att du åker ut och cyklar är ju ändå ju bättre än att du knarkar.
Mm. Ja, nej men det håller jag faktiskt med om.
Ska vi låta det vara slutord? Alltså hellre say no to drugs, say yes to bike. Men egentligen så borde du ta tag
helst,
i livet.
Helst göra... bara leva era liv och knarka ingenting.
Nej, bara så det är cykling eller knarkning.
Tack för idag.
Tack, vi hörs.
Ja, det är vi.
Jo, vänta förresten. Apropå det här avsnittet så känns det ju väldigt på sin plats att puffa lite för Ångestpodden som vi gör en sån här collab tillsammans avsnitt med som släpps den 1 november, vilket är på torsdag om jag inte har förstått saken helt fel.
Annars skulle ju också det här avsnittet som vi just har gjort kunna heta Ångestpodden.
Ja.
För nu är exakt vad hela avsnittet handlat om. Men så mer ångest i bonusavsnittet som kommer upp.
Vi får se om det blir Ångestpodden eller Dvärgjävel.
Det blir spännande.
Tack men missa inte det på torsdag som sagt. Ha det fint. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.